Ni har biblar på borden och där kan ni slå upp Romarbrevet kapitel 8. Och sen ska vi läsa från vers 14 till och med 27 i första omgången, och så ska vi läsa resten av kapitlet efter ett tag. Så Romarbrevet 8. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidanden för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Det som är härligt med Bibeln och med de bibliska texterna, det är att de försöker inte försköna eller romantisera eller demonisera tillvaron. De beskriver den rätt krasst, rätt sådär rakt på. Och en del av de sanningar som Bibeln levererar om oss själva, om vår tillvaro och om vår värld kan ju vara, eller uppfattas nästan en aning deprimerande. Alltså vi har det här att hela skapelsen har lagts under tomhetens välde. Känns det bra? Och det här är ju ingen ny upptäckt. Alltså vi lever i en tid som inte är bara vår tid, utan som har varit i alla tider. Att det är tomheten som härskar och regerar. Och det är underbart då att vi har en hel bok i Bibeln som bara grottar ner sig i det här med tomheten. Vad heter den? Predikaren. Låt oss läsa Predikaren, kapitel 2. Det kommer upp här. Där han som är författare där verkligen försöker leva livet fullt ut. Och så här skriver han. Jag beslöt mig för att njuta av vin, men ändå låta visheten råda i mitt hjärta. Jag vill ägna mig åt dårskap för att se vad som är bäst för människorna att göra under himlen de dagar livet varar. Sofia, är det händer någonting nu eller? Du kan visa något. Typ den kan du visa. Okej. Okay. Det var alltså inget fel på den syn. Jag börjar om. Jag beslöt mig för att njuta av vin, men ändå låta visheten råda i mitt hjärta. Jag vill ägna mig åt dårskap för att se vad som är bäst för människorna att göra under himlen de dagar livet varar. Jag grep mig an med stora företag. Jag byggde hus åt mig och planterade vingårdar. Jag anlade trädgårdar och parker med fruktträd av alla slag. Jag byggde dammar för att bevattna en skog av grönskande träd. Jag skaffade mig slavar och slavinnor, och nya slavar föddes i mitt hus. Mina jordar av oxar och får blev större än vad någon haft före mig i Jerusalem. Jag hopade silver och guld, rika skatter från kungar och provinser. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och det som är männens lust, kvinnor och åter kvinnor. Han döljer ju inget liksom. Så överträffade jag alla som varit före mig i Jerusalem, och min visdom svek mig inte. Allt vad mina ögon begärde lät jag dem få. Ingen glädje nekade jag mig. I allt mitt arbete fann jag glädje. Den lönen fick jag för min möda. Men så vände jag blicken mot allt jag hade utfört, mot all den möda jag hade haft, och allt var tomhet. Ett jagande efter vind. Det fanns ingen vinst under solen. Och det är nog bara de som predikaren, som på allvar går in för att leva livet fullt ut, som verkligen tar det på allvar och som ger hjärnet i de här olika projekten, som till slut också kanske känner av det som predikaren säger. Alltså, det var inte så att han kände att allting bara var tråkigt hela vägen, utan han säger det i det han satsade på, när de här trädgårdarna anlade det, de här slavarna han fixade, de här kvinnorna han låg med, så kände han glädje. Men sen han började liksom skanna av och fundera på, men vad ledde det fram till, och vad är det liksom den stora eftersmaken efter allt det här? Så kände han tomhet. Jag tror många av oss känner inte av den tomheten så mycket, för vi tar inte livet så dant på allvar. Vi kanske inte går in fullt ut, utan vi har lite så här distansförhållande till vårt eget liv. Och så ser vi fram emot de här hägringarna som ligger lite längre fram. Efter den här utbildningen, efter den här tentan, efter det här projektet är avslutat, efter den här affären ändå i hamn, efter de här barnen ändå har försvunnit hemifrån, och så man äntligen får liksom börja leva livet. Ja, tack för den responsen. Så livet är en ofullbordad symfoni. Det vi gör kommer alltid ha något ofullständigt över sig. Det finns ingenting här och nu som helt och fullt kommer göra oss tillfredsställda. Där vi kommer känna, ja, nu är allting perfekt. Vi känner så här tillfälliga dofter av det, eller hur? Man kanske sitter på bryggan liksom där, och uttern simmar förbi och det är vindstilla och frun kommer ner och dricka och liksom det här, va? Ni vet, livet är perfekt. Och sen kommer myggen. Så vi har de här tillfredsställelserna kanske i jobbet, i relationen eller vad det nu är. Men så märker ni, när vi borrar lite djupare, att liksom smaken tar slut. Vad tänker du om det? Alltså, vad är din livsfilosofi? Hur försöker du förklara livet? Hur ska du förstå livet på det här sättet? Alltså, vad går livet ut på? Och hur hanterar du då också dina besvikelser? Och vad gör du med dina drömmar? Och det är såna här frågor som Paulus alltså svarar på i dagens text. Det är tre viktiga sanningar som Paulus lyfter fram och som är viktigt för oss som lever och känner av också detta. Att vi ska kunna förstå, tolka och hantera det liv som vi har fått och det liv som ligger framför. Det första som Paulus säger, det är så här: världen är inte som den borde vara. Alltså, han säger så här, vi hoppas på någonting som vi inte ser. Och hela skapelsen ropar, för även skapelsen och vi lever under det som Paulus talar om, slaveri och förgängelse. Och det är intressant att liksom, ja, jag vet inte hur bokstavligt talat kallar man ska ta det här med att hela skapelsen ropar efter sin befrielse. Det vore intressant om man kunde liksom, vad heter det, ställa in sin våglängd på det. Men någonstans så verkar Bibeln ge perspektivet att till och med djuren och träden och gräset och fiskarna och bergen och vad det nu är som finns i vår skapelse känner av att det inte är som det ska vara. Och den skapelsen och vi som har fått anden, vi ropar som i födslovåndor. Jag har ju aldrig varit inne riktigt i den våndan. Men när Ragnhild födde barn så tryckte hon med nageln i här. Det gjorde skitont. Så jag har lite har jag ändå fått smaka vad det kan. Men det är rätt bra bild. Alltså jag tror inte, ja, jag tycker man ska ändå ha respekt för det. Det är en rätt bra bild det här när Bibeln talar. För inte bara här den talar om det, utan återkommande i Nya Testamentet så talar den om hoppet, om framtiden i begreppet födslovåndor. Alltså den talar om smärta, talar om vånda. Den talar om rädsla. Den talar om kamp. Men resultatet efter dessa födslovåndor är att ett nytt liv träder fram. Alltså det vi väntar på som troende är inte dom och förödelse och eld och att allting ska försvinna, utan att det nya livet ska träda fram. Vi tror inte som Jon Snow. Är någon som är med mig? The winter is coming. The Game of Thrones. Det kollar inte jag på, men mina barn uppdaterar mig självklart. Så att jag vet vad världens barn tittar på. Alltså, vi tror inte att the winter is coming. Vi väntar på en helt annan årstid. Och det är helt naturligt och det är helt okej att faktiskt känna så, också som troende. Tomheten med jämna mellanrum. Meningslösheten, som det också går att översättas. Att det liksom, de stråken går också igenom vår själ. Men vi har någonting som kommer oss till mötes ifrån framtiden. Och som är så enormt. Och på ett sätt obeskrivbart och ogreppbart. Men Paulus kan ändå säga så här. Världen är inte som den borde vara. Det är slaveri och det är förgängelse. Och det är lidanden. Och när Paulus talar om lidanden. Då är det inte så att han har fått en nagel intryckt här. Eller att han har en manlig förkylning. Vilket inte heller ska underskattas. Utan han pratar om att han har blivit pryglad. Alltså fått ryggen förstörd av piskrapp. Fem gånger. Skeppsbrott är ju 3 gånger. Hallå? Skeppsbrott 3 gånger. Man kan tycka efter det första skeppsbrottet skulle man säga så här till Gud. Ja, alltså jag har stått ut med en del. Och så kom det andra skeppsbrottet. Och så, han överlever alla skeppsbrott. Om jag hade nog hängt med och tänkt att nu är det tack och god natt. Nu det är bra. Förföljelse, lidande. Han planterar församlingar som vänder honom ryggen. Som inte vill veta av honom. Han blir sjuk. Han är fattig. Han sitter och fryser naken. Han åker i fängelse. Han blir motarbetad av kristna syskon. Han har den värsta listan. Och då säger han så här. De där lidandena. Nu är det allvarligt egentligen. Jag ska inte skratta egentligen. De där lidandena jag går igenom väger oändligt lätt. Jämfört med den härlighet som väntar mig. Antingen är jag ju sinnessjuk och förstår inte verkligheten. Eller så har sett någonting. Som gör att han faktiskt kan säga att detta jag går igenom i relation till det som väntar är ingenting. Han led. Han hade ont. Han frös. Han våndades. Han hade ångest. Men trots allt så var det någonting som väntade. Och vad är det som gjorde att han kunde hålla ut i detta? Och stå fast i detta. Jo, det var att det han väntade på som ligger i framtiden. Det hade han redan fått smaka här och nu. Alltså framtiden hade kommit honom till mötes i den verklighet han levde i. Och han talar om i vers 3 att vi har fått anden som en första gåva. Eller som det står egentligen, en förstlingsfrukt. Det betyder alltså på den här tiden när Israel var bondesamhället, så precis när skörden höll på att mogna, det första delen som mognade av skörden, bar man fram inför Gud. Och det var förstlingsfrukten. För det pekade på att snart kommer hela skörden vara mogen. Det är som en förrätt som vittnar om huvudrätt. Och det här är viktigt att få grepp om. För vi lever under tomhetens välde. Vi väntar på någonting annat som ska bryta in. Då hela skapelsen ska förvandlas. Och också vi ska förvandlas. Men det som ligger i framtiden har kommit till oss här och nu. Så vi lever i 2 verkligheter parallellt. Och det framkommer i våran text när Paulus säger så här: ni har fått anden, ni är Guds söner, säger han i vers 14. Sen säger han i vers 23 att vi väntar på att Gud ska göra oss till söner. Man undrar, liksom, har Paulus glömt vad han har skrivit några verser innan? Är vi Guds söner eller ska vi bli Guds söner? Och Paulus säger ja. Hebreerbrevet som vi har predikat igenom precis har ett väldigt skönt uttryck när det beskriver den nykristnes erfarenhet. De säger i Hebreerbrevet 6 och vers 5 så här att den nykristne, han har smakat den kommande världens krafter. Han har smakat någonting som ligger där framme redan här och nu. Alltså det vi och skapelsen så djupt längtar efter har i en mening redan inträffat. Alltså Guds rike som vi väntar på har i och med Jesus redan kommit till oss. Alltså syndens förlamande makt över våra liv har brutits. Dödens makt har förlorat sin udd. Vi kan här och nu, tack vare andens närvaro, få erfara Guds rike. Som befriandet från ondska, helandet av sjukdomar, gränsöverskridande gemenskap, fred och rättvisa, glädje och seger. Vi har fått smaka det här och nu, det som ligger i framtiden. Det är på ett verkligt sätt som vi upplever detta, dock inte på ett fullkomligt sätt. Men alla dessa erfarenheter som är just andens verksamhet, det som är vår första gåva, och när vi får erfara och smaka dem, de blir till ett hoppets tecken för oss som lever i förgängelsens tidsålder. Alltså, det som är så vackert med Johanneskyrkan och många andra kyrkor, det är när vi möts de där små husförsamlingarna. Och när man tittar sig omkring ibland, jag har ju varit med om, jag vet inte hur många olika husförsamlingar vi har deltagit i, men rätt många av oss har liksom bytt och delat det ena med det andra. Och sen när man sitter där ibland i sin husförsamling så tittar man sig omkring och säger så här: ja, det här var ju ett kreti och pleti gäng. Och de här skulle jag nog inte ha valt att hänga med om det bara var upp till mig. Men här har vi fattiga och rika, män och kvinnor, slavar och fria, för ni förstår bilden. Som i sin gemenskap vittnar om, här och nu, på ett väldigt ofullkomligt sätt, men på ett verkligt sätt, det som ska bli fullt ut sant en dag. Det inte alls ska definieras utifrån vår klass, vårt ras, vår kön eller vad det nu är som definierar och drar in och stänger ute människor. Så när vi möts i husförsamlingarna, gamla och unga, rika och fattiga, välutbildade och lågutbildade, konstiga huvudet och helt normala och så i huvudet. Va? Jag bara tänker på lite i våran husförsamling. Ja, nej. Har ju de mitt framför mig. De samlas alltid så här i en klunga. Så härligt att de umgås med andra liksom. Så är det ett tecken på det som komma skall. Och det är anden som för oss samman. Nu ska vi se var jag är någonstans. Genom att Guds rike har kommit, genom att anden är vår första gåva, så kan vi också få uppleva helande från sjukdomar. Nu har jag skrivit så här, jag är rätt nöjd med den. Per, lyssna. Här och nu är helandet i tro och att dö i tro samma slags tecken. Och en del i den pingstkarismatiska kyrkan har betonat helandet väldigt mycket. Men, och det ska vi inte gömma undan. Jag har haft erfarenhet, jag tror många av oss har haft erfarenhet där vi har sett att Gud har gripit in och faktiskt botat människor som har haft fysiska sjukdomar eller psykiska sjukdomar. Men också att dö i tro. Det är samma tecken. Alltså att också kunna inse att nu är mitt liv på väg att ta slut. Jag kanske är ung, jag kanske är gammal. Men som kristen kan man dö i tro. Och det kan bli ett hoppets tecken. Precis som helandet kan bli ett hoppets tecken. För det pekar på en dag då förgängelsen upphör. Den dag som Paulus beskriver då Gud ska befria vår kropp. Enligt vers 23. Så om någon, vilket jag har fått se, någon som var döv blir helad och kommer höra igen, så är det tecken på att en dag så kommer alla sjukdomar att försvinna. Men också när människor har inför Gud insett sig att mitt liv är inte mitt, utan det är Guds. Och att jag kan också dö mitt i livet. Eller sent i livet. Men dödens udd är bruten. Därför sörjer vi inte på samma sätt som de andra. Vi sörjer, men det är på ett annat sätt. För Guds rike har kommit. Vi har fått anden som är första gåva. Som vittnar om att en dag ska det inte finnas någon skilsmässa mer. Döden ska kastas i den brinnande sjön. Hallå? Är ni med? Så därför blir helandet och döendet, om man tänker kristet om det, ett och samma tecken. Och därför blir det, när det blir en överbetoning på helande, så kan vi beröva människor hur de ska också förstå och hantera sin död. Det där är en intressant samtal ni kan ha i husförsamlingarna. Därför talar man om anden som en eskatologisk gåva. Det är ett teologiskt uttryck som handlar om att alltså, egentligen hör anden till en annan tidsålder. Men den har i förtid kommit till oss, så att vi här och nu kan få smaka det som ligger i framtiden. Och anden har kommit till oss för att just förbereda oss för framtiden. Och bland kyrkans folk så talar man om den här sanningen med ett begrepp som heter redan nu, men ännu inte. Alltså redan nu har vi fått smaka Guds rike, det som ligger där framme, men ännu inte i dess fullhet. Men här och nu kan vi på ett verkligt sätt få leva och erfara Gud. Och det är därför vi känner det här, att vissa söndagar så bara upplever man, oh, Gud är ju så fruktansvärt nära. Det känns i hela kroppen. Och sen nästa söndag så känns det som att Gud verkligen är död. Eller i alla fall så når man inte fram till honom. Hur mycket man än ringer så kommer man till den här telefonsvaren, så är det många som ber just nu. Men vi tar ditt bönesvar så fort vi hinner liksom. Varför kan man känna det under en veckas tid? Eller kanske till och med under en dags tid. De två olika stämningarna. Jo, vi upplever redan nu Guds rike på ett verkligt sätt. Men inte på ett fullkomligt sätt. Och det är därför vi aldrig kan gå med i en församling som är perfekt. Efter den första liksom, kanske romantiserade upplevelsen av församling, känner man sig, åh, vilken underbar gemenskap. Vilka fantastiska predikningar. Oj, vilken bra husförsamling. Vilka bra ledare jag har. Och sen har det gått en stund, så känner man sig, det var inte så bra. Vi kan här och nu på ett verkligt sätt uppleva församlingsgemenskap, men inte på ett fullkomligt sätt. Men att leva på ett verkligt sätt här och nu vittnar, blir ett hoppets tecken som vittnar om framtiden. Så vi har fått anden som en hjälpare. Och vad är det anden vill hjälpa oss med utifrån den här texten? Och två saker nämns. Och det ena är att han vill befria oss från fruktan. Han vill befria oss från slaveriet och föra oss ut i Guds barns härliga frihet. Precis i inledningen av dagens text så läste vi just det. Att jag har fått anden som vittnar med vår ande och gör att vi kan ropa Abba, Fader. Vi har inte fått en ande som gör oss till slavar igen, så att vi måste leva i fruktan igen. Det här är ju en ganska enkel sanning egentligen. Eller hur? Det var ju liksom ingen alltså, det är inte någon svår vetenskap att förstå detta. Ändå har vi så svårt att på allvar tro detta och leva i detta. Många av oss känner ändå rädslan av att göra fel, att vara fel. Vi är rädda att bli straffade, att bli kickade. Att vi känner av den här otillräckligheten. Vi känner av att vi inte duger. Var kommer det ifrån? Smaka på de orden slav eller son. Slav eller dotter. Alltså, vad väcks inom dig när du tänker på Gud, på att leva som kristen? När du lever som kristen, bottnar din tro och din lydnad till Gud i slavens förhållande till sin herre eller i barnets förhållande till sin pappa? Och i själavården, i den andliga vägledningen och ibland i de olika bönerna och samtalen man hör, så märker man sig att många av oss, trots allt, trots detta saliga evangelium att anden har kommit till oss och vill väcka inom oss det här ropet Abba, Fader, så lever vi i relation till Gud som en arbetsgivare. som en distanserad liksom kontrollapparat. Och vårt liv bär frukt därefter också. Rädsla, fruktan. Och sen kanske många av oss då lämnar kyrkan för vi tycker det är så trångt. Det är så kravfyllt. Det är så kämpigt. Så måste man göra så mycket. Hänger ni med? Men vad Guds ande har kommit, just det, för att hela dig och befria dig så att du inom dig kan höra hur din ande tillsammans med Guds ande vittnar om att du är Guds son. Du är Guds dotter. En av de vackraste bilderna jag sett från Vita huset, det är när John F. Kennedy sitter och jobbar, presidenten. Och under, så han har ju småbarn, så under ligger någon, alla heter väl John, och i hans familj också kanske. Vi säger att en son heter John, Jack, svänger åt. Och leker med bilar. I vad heter det? Oval Office, vad heter det? Ovala rummet. Ja, Oval Office låter roligare tycker jag. Okej. Okay. Och tänk. Som son till president, han kunde bara springa kring och leka i ovala rummet. Vilken grej. Det skulle inte jag kunna göra. Alltså, vad har du för förhållande till Gud? Guds ande vill komma så att du faktiskt i frihet kan säga pappa till honom. Det är varmt inne, hörrni. Härligt. Det andra som den helige ande har kommit som hjälparen för att göra enligt vår text, det är att komma till vår sida. Alltså som hjälpare stå vid vår sida i vår frustration och i vår förtvivlan över tillvarons mörker och lidande. Alltså Paulus vittnar om det. Vi lever i meningslöshetens, vi lever i tomhetens välde. Vi har de här suckarna inom oss. Vi känner förtvivlan över många gånger hur livet gestaltar sig. Men då kommer anden vid vår sida och ropar inom oss och ber för oss med ord, utan ord, med suckar. Och man kan säga så här att vad anden gör, det är tvåfaldigt. Det ena är att han ber och vädjar och stämmer in i våra suckar och han förstärker vår frustration. Det låter inte som ett evangelium riktigt, eller hur? Ju mer präglad du blir av den helige ande, desto mer frustrerad kommer du bli. Alltså man borde ju säga så här, ju mer präglad du blir av den helige ande, desto gladare kommer du bli. Och på ett sätt så är glädje ett tecken på helgonen. Så jag tror också det finns den sanningen att det kommer finnas en lätthet. Och Jesus talar om att hans börda är enkel och hans hjärta är milt och så. Va? Men ju mer du blir präglad av Gud och Guds ande, desto mer frustrerad kommer du bli. Och det är bra. Alltså du kommer känna mer och mer att det jag är kallad till, mitt liv är ämnat för, det är att leva i Guds rikes fullhet. Och därför kommer du stöta på och reta dig på och bli förtvivlad över och sorgsen över syndens och ondskans härjningar i ditt liv och i tillvaron. Så ju mer präglad du blir av anden, desto mer förtvivlad och frustrerad kommer du också bli. Är det någon som vill ha mer av en helig ande? Jag har använt den här bilden förut. Så att ni som har hört den innan, ni kan bara liksom, jag som mina barn bara, ja, ta en paus när jag berättar mina stories igen. men jag har pratat om att när man köpt skjortor ibland eller någonting, så får man sån här tvättråd eller någon sån här lapp här och som kan skava. Känner du igen det, Patrik? Du har ju bara t-shirt så du vet inte vad vi pratar om nu. Nej, är det någon som vet vad vi pratar om? Men ni vet att det skaver, va? Och jag hade någon sån här skjorta och utgällt om man predikar så känner man så att den där skaver ju hur mycket som helst. Jag bara... Och ju mer man höll på grejer, desto mer skavde den där. Och då säger jag, så är det att vara fylld av den helige ande. För den helige ande kommer se till att, han kommer helt enkelt se till att du inte blir så bekväm i den här tillvaron. Att du sjunker ner i likgiltighet och passivitet i synden och ondskan. Utan du är skapad för någonting annat. För Guds rike. Och därför är det väldigt bra när du ser Isis härningar. När du ser föraktet mot de fattiga. När du ser hur själviskheten liksom får övertaget i ditt eget liv. Att du blir frustrerad och förtvivlad. och inte likgiltig och cynisk. Ett tecken på att anden faktiskt verkar i ditt liv. Oj, 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 jag har mycket att säga. Vi kommer många gånger att drabbas av förvirring. Vi kommer känna att vi inte har kontroll över situationen. Vi kommer drabbas av lidande som alla människor drabbas av. Vi kommer drabbas av lidande bara för att vi följer Jesus. Och vi vet inte hur vi ska be. Vi vet inte hur vi ska tolka och förstå det som händer. Men då kommer anden till vår sida och ber för oss. Och vad vi behöver göra i den förvirringen, det är att leva våra liv orienterade mot Gud. I trohet mot honom och släppa kontrollen. För det är det som hela den här sista delen av texten som vi ska läsa nu handlar om. Om ni fortsätter Romarbrevet 8. Orkar ni? Bra. Då ska vi nu läsa den versen som är en av mina favoritversar i Bibeln. Vi ska läsa ett helt stycke där då. 8, vers 28. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. För om han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. De han i förväg har utsett har han också kallat. De han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och de han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Yes. Alltså vi lever ju som jag sa i spänningen mellan det nuvarande, där tomheten och meningslösheten råder, och det kommande. Och vi har fått smaka anden som en första gåva. Och livet här kan vara rätt smärtsamt, fyllt av lidande och svårighet. Våran text har ju liksom varit fyllt av jobbiga ord som tomhet, förgängelse, död, nöd, ångest, fara. Och vi beskrivs som slaktfår. Och jag tror att vi alla till mans tycker att framtidens krafter, andens närvaro i kontrast till detta, kan kännas lite blekt, lite väl osynligt, lite väl passivt. Och då växer ju frågan, kan vi lita på att det går vägen? Alltså kommer Guds dröm i våra liv förverkligas i all den opposition, i all den svårighet, i allt det turbulens och alla de röster som strömmar in över oss i våra liv? Kommer vi faktiskt gå i mål? Och den sista delen i den här texten då som vi läst, det svarar på just den frågan. Och det handlar om Guds suveränitet. Ett begrepp som för somliga kan vara väldigt provocerande och svårtytt. Men om man förstår det som det lyfts fram i den här texten, så ger det oss hopp, tröst, vila och verklig frid. För många av oss handlar frid om att de yttre omständigheterna är i balans. Men Paulus yttre omständigheter var inte i balans. Och ändå kunde han säga att han hade frid. För han trodde på Guds suveränitet. Det stod så här i vers 28. Det är väl den texten, menar jag, versen som kanske är som jag tuggar mest på egentligen. Att vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Och som den engelska översättningen säger, NIV. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Alltså, and we know that in all things, i allt som sker, så verkar Gud för att det bästa ska ske. Alltså det är mycket som sker i våra liv som inte Gud vill. Eller som Gud har initierat. Men i allt som sker verkar Gud för att det goda som han vill ska förverkligas i oss ska just förverkligas i oss. Och ingenting som sker i våra liv kan omintetgöra hans dröm för oss. Hör ni? Det är precis som Maria. Hon får höra att Guds son ska födas i henne och genom henne. Och då säger hon, hur ska det gå till? Hon har ingen aning. Men hennes attityd är den som vi bör bära med oss genom resten av vårt liv. Hon säger så här, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Jag har ingen aning hur det kommer gå till. Jag har inte kontroll över situationen. Och blev Marias resa enkel och smärtfri? Nej, tvärtom. Men det blev som Gud ville i hennes liv. Och det ledde till vår frälsning. Vers 30 talar om att det är Gud som har förutsett oss. Det är Gud som har kallat oss. Alltså, och det är en viktig sanning. För vår frälsning vilar inte i vårt beslut, i vår förmåga, i vår psykiska kapacitet, i vår mentala status. Vår frälsning vilar i detta att Gud har tagit initiativet. Det var han först som älskade oss. Och det är därför som vi, när vi drabbades av den kärleken, sa ja. Men det är han som tog initiativet. Och det kan du klura på och hålla på och ägna filosofiska och teologiska diskussioner åt hur mycket du vill. Men vi älskar, säger Johannes, för att Gud först älskade oss. Och det är min trygghet. Det är min räddning. Vad händer om jag får senil demens? Och min hjärna på något sätt blir tom? Var ligger styrkan i min frälsning då? Är det att jag kan be? Jag kanske bara svänger om helt mentalt och bara sitter och svär på ålderdomshemmet där. Tafsar på sköterskan eller något. Och alla tänker så här, jag har den där pastorn det. Synd att det gick åt helvete för honom. Liksom. Ja, om det hängde på mig. Och min förmåga. Och min viljestyrka. Och min mentala hälsa. Men nu var det Gud som först ville mig. Nu kan jag inte komma vidare på predikan. Jag ser bara att hur ni tänker på en massa konstiga bilder framför era korridorerna där. Och det intressanta med den texten i vers 30 är att han säger han har först kallat oss, han har gjort oss rättvärdiga och han har skänkt oss sin härlighet. Alltså allting står i, som om det redan har skett i dåtid. Men det är någonting vi också väntar på. Alltså det är så säkert, säger Gud, så han talar om det i dåtid. Det här har jag redan gjort. Men så säker är Guds plan. Han kommer att förverkliga sin dröm för våra liv. Om vi bär med oss Marias attityd. Jag vet inte, men låt det bli som du har sagt. Och det är utifrån den vissheten om Guds suveränitet som de här frågorna sen ställs då. Ja, men då, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och vi vet att det är mycket som kan vara emot oss. Ekonomin kan vara emot oss. Olika människor kan vara emot oss. Det finns ju hur mycket som helst som vi kan rada upp som vi känner detta står emot oss. Men i relation till Guds makt och Guds suveränitet och Guds kraft. Och det han redan har visat på korset gör att han kan... Det finns ingenting. Alltså det här är retoriska frågor. Så Paulus liksom, har liksom inte där. Men vad kan då vara emot? Det är liksom en stark sanning som man bombar fram. Och vem kan anklaga Guds utvalda? Jag vet vem som kan anklaga Guds utvalda. Djävulen anklagar Guds utvalda. Men han får väldigt bra draghjälp av oss själva. Vi är ju mästare på att anklaga oss själva. Men Gud har frikänt oss. Det här är alltså evangelium. Det är det glada nyheter. Jag vill bara säga det. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Ingenting. Varken något som finns eller som kommer. Då känner man, det täcker egentligen in allt. Men sen Paulus tycker det är roligt att rabbla upp krafter i höjden och djupet och det ena med det andra, nöd, ångest, fara och svär. Ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek. Så du kan vila hela din livstyngd mot Gud och veta att det bär. Och vi har fått anden som en första gåva. För att vi just ska förstå detta underbara. Att vi är Guds älskade barn. Och vår pappa är starkare än alla andra pappor. Roger och jag är pastors barn. Vi hade en trumf som ingen annan hade i sandlådan. Ja. Vad var din pappa? Han var lastbilschaufför. Nej, busschaufför. När Micke och jag slog. Så Micke sa, min pappa är busschaufför. Han kan köra liksom hårt på dig. Då sa jag, Roger och jag bara, min pappa är pastor, han kan begrava din pappa. Så vann vi. Eller hur? Jag har alltid vunnit. Så det blir lite, så här, lite fånigt så här, min pappa är starkast. Grej. Men det är så, det finns mycket som kan vara emot oss. Det finns mycket som man kan anklaga oss. Men Gud har fångat våra liv. Han har gett oss anden. Som ett bevis på detta, det här kommer gå vägen. Så tacka Gud för det. Be om att anden ska verkligen förnya dig, hela dig, befria dig. Så du förstår detta på djupet. För det kommer göra faktiskt att du med Paulus ord kan säga, det är tufft det här livet. Det är meningslöst. Men det är ingenting ändå mot det som väntar. Och som vi alla kommer få del av som tror. Amen. Låt oss stå upp och tillbe Herren.